Hej och varmt välkomna tillbaka till podcasten Paranormalia med mig Sebastian Krantz. Vi ska idag börja med en berättelse som en lyssnare ville att vi skulle ta upp i podden. Och den heter 44 Ashbrook Lane. Jag var 7 år när vi flyttade in i det där huset på Ashbrook Lane. Där åtminstone var mina föräldrar berättat för mig. Mina minnen ifrån den tiden är vaga. Jag har minnen av det stora trädet på vår gräsmatta när jag lekte i trädgården med grannpojken. Och jag minns att jag satt på vardagsrumsgolvet och lekte med mina He-Man-figurer. Men mina starkaste minnen är av de ständigt återkommande mardrömmarna. Så vitt jag vet så kom de varje natt när jag sov i det huset. Första gången mardrömmarna kom vaknade jag någon gång under de tidiga timmarna på natten med en känsla av att jag var iakttagen. Jag låg där i mörkret, lyssnade intensivt, rädd för att röra mig ifall att det skulle dra till sig uppmärksamhet. Jag kunde inte se eller höra någonting, men den där känslan försvann inte. Det var någon eller någonting med mig där i rummet. Jag öppnade mina ögon sakta i hopp om att det skulle försvinna. Och plötsligt kände jag hur sängen skakade till och jag stelnade. Livrädd för att ge ifrån mig den minsta rörelse. Då hörde jag ljudet ifrån ett tungt andetag från sängens fotände. Jag hörde hur ljudet flyttade sig till sidan av sängen bredvid mig och sedan blev det tyst. Det gick en stund, en helt knäpptyst stund, sedan kände jag det, ett andetag mot mitt ansikte. Instinktivt öppnade jag mina ögon. Jag såg en utmärglad man i en labbrock hukandes över mig. Uttrycket av skräck var etsat i hans bleka magra ansikte. Jag kunde se venerna som buktade ut genom hans panna. Jag försökte skrika, men han tog tag runt min hals med sina skelettliknande fingrar och släpade mig ur sängen. Jag försökte få tag i något att hålla mig i, någon som skulle stoppa honom ifrån att ta mig med. Han drog mig ut ur rummet, mot trappan, och där fick jag tag i trappräcket att hålla mig i. Han drog mig i armarna och sen i benen. Jag sparkade, slog och skrek vansinnigt högt för att kämpa för min frihet. Nästa sak jag minns är att jag vaknade upp i mina föräldrars säng på morgonen. De hade hittat mig gåendes i sömnen i hallen vid trappan mitt i natten. Jag hade många mardrömmar som barn, vilket bortförklarades som resultatet av en livlig fantasi. Men att gå i sömnen hade aldrig hänt förut. Jag såg honom igen nästa natt. Han väckte mig när han ryckte upp mig ur sängen, helt utan varning den här gången. Och denna gång lyckades han dra mig ner för trappan. Återigen vaknade jag i mina föräldrars säng. Min pappa hade vaknat mitt i natten och funnit mig liggandes nedanför trappen. Jag hade en sån ångest över alla drömmar. Det var så jobbigt att mina föräldrar lät mig stanna uppe sent en kväll med dem. Vi tittade på tv och jag kämpade för att hålla mig vaken. Jag kan inte minnas att jag gick och la mig den kvällen. Jag kom på mig själv med att sitta längst ner i trappen och stirra ut mot hallen, väntande på att han skulle komma tillbaka. Vi hade ett sånt där klassiskt golvur ståendes mitt i hallen. Minuterna tickade iväg. Plötsligt öppnade sig en del av väggen som en gömd lönndörr och ut kom han, iklädd samma labbrock som när jag tidigare sett honom. Men denna gång var den täckt med blod. Vad han än gjort i det där rummet så vill jag inte veta det. Jag tittade på honom med fasa när han sakta drog på sig ett par gummihandskar över sina händer. Han vände sig om och tittade direkt på mig med hans intensiva, djupa och skräckfyllda ögon. Ett ditmålat leende sträckte sig över hans bleka ansikte. Han kom krypandes bakom mig när han rusade upp för trappen. Jag kunde känna hans händer som strök mig vid hälarna när jag sprang. Jag sprang in i mina föräldrars sovrum. De sov, helt ovetande om situationen. Innan jag hann fram till sängen för att väcka dem så hann han ifatt mig och drog mig från sängen i sina beniga armar. Jag lyckades att få tag på dörrkarmen och började dra mig ur hans grepp. Han gav efter för en stund, hans andetag var tunga och ansträngda och jag kunde återigen känna dem längst med min nacke. Sakta stoppade han ner sin hand i fickan på rocken och drog fram en skalpell innan han skar mig djupt i handen. Det fick mig att släppa taget om dörrkarmen. Blodet droppade längs med mina fingrar. Jag försökte få fram ett skrik, men det enda som kom ut ur min mun var tystnad. Jag kunde se mina föräldrar ligga där, sovandes och helt ovetandes, samtidigt som denna varelse släpade mig ut ur deras sovrum, hela vägen ner för trapporna. Jag försökte att dra mig tillbaka, lämnade spår av blod efter mig på mattorna och väggarna. Han pressade sina fingrar mot min hals. Jag gav ifrån mig ett skrik och mina armar viftade frenetiskt i ett försök att få bort honom. Just i den stunden så gav golvuret ifrån sig ett högt ljud för att signalera ett jämnt klockslag. Och i samma stund så släppte han taget och reste sig upp. Han gick tillbaka till den dörr han kom ifrån. Dörren stängdes och försvann som att den aldrig existerat. Jag hade nått en punkt där jag tog mina drömmar för att vara verklighet. Jag kunde inte avgöra om alla händelser ägt rum i min fantasi eller om det faktiskt hänt på riktigt. Jag undersökte platsen i hallen där dörren öppnats för att leta efter någon slags indikation om en hemlig dörr. Jag berättade för mina föräldrar och min mormor om drömmarna. Trots att jag aldrig tvivlade på att de var oroliga så fanns det inte mycket de kunde göra förutom att försäkra mig om att det bara var drömmar. Jag försökte sova med mina föräldrar, antingen i deras säng eller så tog vi ner täcket och kuddar och sov i vardagsrummet. Ingenting hjälpte. Min plågoando fann mig natt efter natt, väntandes på att mina föräldrar skulle somna innan han kom och drog iväg mig. Jag försökte att ropa på hjälp, men mina skrik blev alltid tysta eftersom att han hade sin hand runt min hals. Han blev successivt mer våldsam när han försökte dra sig med mig till sitt hemliga rum. Men förgäves. Ibland drog han sin skalpell över min hand eller under mina naglar. Andra gånger injicerade han mig med något och det var inte ovanligt att han bet mig. När jag förberedde mig för drömmarna så brukade jag öva på hur jag skulle slå tillbaka för att få bort honom. Jag visste att om jag bara höll ut tills klockan ringde så skulle jag överleva en natt till. En dag till. Det som skrämde mig mest var insikten att om han fick med mig till sitt hemliga rum innan klockan slog så skulle dörren slås igen för alltid och ingen skulle någonsin hitta mig. Jag kommer inte ihåg så mycket annat om det där huset, men jag minns att vi inte stannade där länge. Vi flyttade in hos mormor ett tag. Även fast det inte fanns så mycket plats så hade åtminstone mardrömmarna upphört och det gjorde även sömngången. Jag glömde självklart aldrig bort de där drömmarna. Hur kunde jag göra det? Men jag tänkte att jag var nog bara ett barn med en överaktiv fantasi och jag ansåg aldrig att det var särskilt paranormalt. Det var min åsikt om det hela tills mina tonår när jag började misstänka att något mer ondskefullt stod bakom allting. Jag och mina föräldrar satt och tittade igenom gamla fotoalbum där vi hittade några foton ifrån vårt gamla hus på Ashbrook Lane. Något stod inte rätt till med det där huset, sa min mamma till min pappa. Det väckte min nyfikenhet. Vad menar du, mamma? Frågade jag. Jag hade en konstig känsla och ofta mardrömmar hela tiden när vi bodde där, svarade hon. Min pappa försökte byta samtalsämne, men jag insisterade på att få svar. Vilken sorts mardröm, fortsatte jag. Jag vill inte prata om det, det var våldsamma och störda drömmar. Jag hade också ständigt återkommande drömmar i det där huset, sa jag. Du var för ung för att minnas dina drömmar, sa pappa. Det var troligtvis bara något du hört oss prata om. Jag kände mig kränkt, som att det bara avfärdade mig. Men man glömmer aldrig såna där drömmar. Aldrig. Jag försökte att tjata mig till mer information, men de ville inte samarbeta. Det var inte förrän jag var i 20-årsåldern som de pratade om det igen. Jag satt i vardagsrummet med min pappa som läste tidningen. Han läste något och sa till min mamma: vårt gamla hus på Ashbrook Lane är till salu igen. Ingen stannar där länge, svarade hon. Man börjar ju fundera lite. Pappa nickade till svar. Så vad exakt hände i det där huset? Frågade jag. Kanske var det för att det hade gått så lång tid eller för att jag var äldre, men denna gång var de mycket mer öppna mot mig. Mamma förklarade att hon hade haft visioner av ett brutalt mord. Hon såg döda kroppar liggandes på golvet, blod överallt på väggarna, och hon påstod att hon känt en närvaro. När hon var ensam hörde hon någon ofta gråtande, och det lät som att det kom inifrån huset. Hon avslöjade också att min moster och morbror hade hälsat på en helg och vaknat mitt i natten och sett en lång man ståendes vid sängens fotända. Min moster och morbror hade gått bort vid det här laget, så jag kunde inte fråga dem om deras upplevelser. Men mamma förklarade att de varit så upprörda över vad de sett att de åkt hem igen redan nästa dag. Jag vände mig mot pappa igen och frågade om han upplevt något konstigt i huset. Min far hade alltid varit väldigt skeptisk angående sånt här, men jag kunde se att något hade hänt honom också, även om han inte var villig att erkänna det. Det var bara en obehaglig känsla, sa han, och berättade inget mer. Ända sedan jag fick höra om min mammas, min mosters och morbrors upplevelser så var min kropp fylld av nyfikenhet. Jag är precis som min pappa, en skeptiker, och jag var övertygad om att det fanns en rationell förklaring till allt det här. Men jag ville ändå veta mer om det där huset. Jag höll koll på tidningen då och då, och precis som mina föräldrar sagt så var det sällan någon som stannade i huset i mer än 6 månader innan det blev till salu igen. Jag kunde inte hitta så mycket mer information, men jag var säker på att husets historia måste finnas i något arkiv någonstans. Men jag visste inte vart jag skulle börja leta. Jag var ute och åkte en dag och fick för mig att åka förbi huset. Det var obebott, men jag såg ingenting utöver det vanliga. Jag kände ingenting utöver det vanliga. Det var bara ett vanligt gammalt hus. Men jag ville fortfarande veta mer. Jag skrev ner telefonnumret från till saluskylten, och senare samma dag så ringde jag till mäklaren och begärde en visning av huset. Damen jag mötte för visning presenterade sig själv som Andrea. Vi gick in i huset och jag kände med en gång rysningarna komma. Det måste vara mitt huvud som lurar mig, men jag fick en otålig känsla i kroppen. Om jag ska vara ärlig så kände jag knappt igen insidan av huset. Mina minnen var svaga, men det var ett ställe jag mindes tydligt efter alla mardrömmar, och det var hallen. Jag försökte att vara diskret och fortsatte gå rundturen. När vi gick runt huset så blev jag övertygad om att det måste finnas något bakom väggen i hallen. Vad finns det bakom den här väggen? Frågade jag. Uttrycket i hennes ansikte kunde inte döljas av lögnerna hon drog för mig. Först sa hon att det inte fanns någonting där. Det var inte meningen att få henne att känna sig obekväm, men jag hade kommit så här långt och nu vill jag ha svar. Det är åtminstone 4 meter mellan denna vägg och ytterväggen, påpekade jag. Hon mumlade vidare om något gammalt pannrum som hade blivit igensatt. Men hon hejdade sig själv mitt i meningen när jag började knacka på väggen. Du vet något, eller hur? Sa Andrea med en uppgivenhet i rösten. Jag brukade bo här som barn. Något är fel med huset, eller hur? Även fast hon fortfarande var lite motvillig, så var det som att jag just befriat henne från en evig tystnadsplikt. Det kan kosta mig jobbet om jag berättar för dig, sa hon. Hon tvekade men fortsatte. Har du något emot ifall vi pratar om det här någon annanstans? Jag känner mig verkligen inte bekväm här. Vi bestämde oss för att ta en kaffe, och detta är vad jag fick veta. 1953 flyttade Dr. Henry Fenton in på Ashbrook Lane med sin fru Mary och deras tonårige son Raymond. De skulle bo på övervåningen och ha undervåningen som doktorspraktik. Hans kontor låg i hallen mitt emot hans älskade golvur. Saker och ting gick bra för familjen Fenton och affärerna blomstrade. Men en dag så ramlar Mary ner för trappan och bryter nacken och dör. Henry reagerade på tragedin med att begrava sig i sitt arbete. Praktiken blev en distraktion ifrån det hemska som hände. Raymond hade svårt att acceptera sin mors död. Hans far var för upptagen för att agera som det stöd han behövde. Han började umgås i fel kretsar, skolkade ifrån skolan, och det hände även ett par gånger att han blev ertappad med att dricka och blev hemkörd av polisen. Henry brydde sig knappt om någonting under den här tiden, och en dag stängde han till och med praktiken för att sätta sig i sin fåtölj och dränka sina sorger med alkohol. Vissa kvällar drack han så mycket att han blev medvetslös och andra kvällar blev han rasande, slog sönder möbler och kastade saker omkring i rummet. Raymond fick flytta in hos sina morföräldrar en tid och Henry Fenton lämnades alldeles ensam i det där huset på Ashbrook Lane. Senare samma år, en kall höstkväll, så vaknade Henry av ett ljud ifrån nedervåningen. Fortfarande full, bestämde han sig för att gå ner och konfrontera vem det än var som tagit sig in. Hans praktik var det enda i hans liv som fortfarande gick bra och han vägrade att låta någon ta det ifrån honom också. Han smög ner i mörkret och han kunde se ljuset ifrån en ficklampa i ett rum längre ner. Han hörde inkräktaren som letade runt i rummet bland skåp och hyllor. Troligtvis var det en knarkare som letade efter mediciner eller sprutor han förvarade där. Henry smög in på sitt kontor, tog fram en skalpell ur en låda, ställde sig i ett hörn och väntade. Inkräktaren kom in i rummet och bar en säck över sin axel och hans ansikte var täckt av en svart mask. Henry hoppade fram ur mörkret, viftade med skalpellen och beordrade inkräktaren att släppa sin säck. Inkräktaren blev panikslagen och slängde sig mot Henry i ett försök att knuffa undan honom för att fly. Henry drogs ner och föll baklänges mot väggen. Inkräktaren stapplade ut genom hallen, öppnade ytterdörren innan han kollapsade. Henry ställde sig upp, närmade sig mannen. Blodet forsade ur de djupa såren som gick längs med halsen där skalpellen hade skurit. Henry drog av masken ifrån mannens ansikte för att frigöra hans luftvägar. Ögonen som tittade upp på Henry i månskenet var Raymonds. Henrys hjärta stannade vid synen. Vad hade han gjort? Hur skulle han veta vem det här var? Hans professionella instinkter tog över och han försökte rädda sin son. Raymond låg där, gurglade sitt eget blod när hans far greppade hans hals, pressade sina beniga fingrar i ett försök att kontrollera blödningen. Han fortsatte med att dra Raymond mot sitt kontor där han kunde klämma av blödningen och sy ihop såret. Men när han väl fick dit honom var det för sent. Precis i samma stund han insåg det så gav golvuret i hallen ifrån sig ett ringande. Patienterna som kom till praktiken nästa dag fann Raymond ihopkruppen i Dr. Fentons armar. Han kunde inte stå ut med tanken av att ha dödat sin egen son. Henry hade vänt skalpellen mot sig själv och skurit av sig handlederna innan han förblödde på golvet på sitt kontor. Det här var en historia tagen ifrån creepypasta.com och den var översatt av Sara Nystedt. Jag vaknade och kollade mig runt. Klockan var 12 och utanför fönstret föll snöflingorna sakta. Det kommer bli pulkföre imorgon, tänkte jag, och hoppades på att jag skulle få en ny pulka i present när morgonen kom, min födelsedag. Jag gick ner för att dricka vatten och aktade mig noga för att inte trampa på någon av mina syskons leksaker. Jag gick ner för trappan, en gammal och knarrig, som lät som att den skulle kunna väcka hela huset. Väl där nere tog jag ett glas och fyllde det nästan fullt. Jag visste inte varför jag gjorde så, för jag drack ändå aldrig upp vattnet. Medan vattnet svalkade min strupe och släckte min törst så såg jag någonting vid fönstret. Något som glimmade till. Jag gick närmare och jag fick en chock när jag såg att det var en man som stod där. Han var gammal och hade rufsigt hår, gula och snea tänder och stora rynkor i ansiktet. Hans ena öga hade en lapp framför det och hans andra var blodsprängt. Det kändes som om vi stirrade på varandra i en evighet, fast det bara var i några sekunder. Sen försvann han. Han gick inte bort utan bleknade bort mitt framför ögonen på mig. Skärrad så satte jag mig ner på en av köksstolarna och undrade om det hade varit en mardröm fast att jag var vaken. När jag skakande tittade ut genom fönstret igen så såg jag bara det vanliga. Mammas bil, den röda blodlönnen och barnet. När jag såg barnet höll jag på att explodera. Hon bar ett nattlinne som räckte henne till knäna. Hennes händer darrade och hennes kropp hade rivmärken och blödande sår överallt. Hon såg blek ut och höll en nallebjörn i ena handen och en kniv i den andra. Sen försvann hon också. Jag nöp mig i armen och tittade efter en extra gång, men nu var det tomt. Efter att jag bestämt mig för att det måste ha varit en mardröm så gick jag upp för trappan igen. Rädd för att väcka någon med knarret. Om min lillebror vaknade så skulle jag få spräckta trumhinnor. Men han gjorde inte det. När jag gick förbi hans rum såg jag en liten röd fläck utanför hans dörr. Jag öppnade den och tittade in i rummet. De blåa väggarna var täckta av röda stänk och överallt kunde jag se delar av ett helvete. När jag tittade upp i taket såg jag min lillebror, eller rättare sagt hans huvud. Det droppade blod ifrån det. Hans läppar var helt blå och ögonen uppspärrade i fasa. Jag höll på att kräkas. Jag backade ut ifrån rummet gråtandes och med mina fötter indränkta i hans blod. Jag mötte något halvvägs utför. Något kallt och fuktigt. Sakta vände jag mig om och såg flickan stå där. Hon stod där med kniven. Hennes blod färgade mattan röd och hennes nattlinne var rött. Nej, snälla skona mig, bad jag. Jag hade inte förstånd nog att rusa därifrån utan stod bara stilla medan rädslan rusade upp i mig. Du ska dö, Lucy, svarade flickan och hennes röst fick mig att ramla till golvet. Den var hotfull och passade inte in på den lilla, ärriga flickan. Du kommer sluta som din lillebror om du kämpar emot, Lucy, sa hon tyst och jag tänkte på min lillebrors huvud hängandes i en snara i rummet bredvid. Snart kommer du bli som mig, Lucy, fortsatte flickan manande. Snart kommer du bli kvitt dina sorger. Då släppte paniken. Jag reste mig upp och sprang in på mitt rum och la mig i sängen och bad till Gud att det var en mardröm. Hej Lucy, hörde jag en viskande röst. Försiktigt tittade jag över kanten på täcket. Först såg jag ingenting, sen såg jag någonting, nästan genomskinligt som verkade sväva alldeles ovanför marken. Sen antog han sin fulla form. Det var mannen igen. På nära håll kunde jag se att han förmodligen var fadern till flickan. Hans ärr över hela kroppen såg ännu mer fasansfullt ut. Och jag kunde se att hans ena öga inte var blodsprängt, utan bara totalt rött. Hans blonda hår var blodfläckat och kniven han höll i handen droppade av rött, smetigt blod som sakta föll till marken. Sen kom flickan fram till honom. Han höll om henne och flickan verkade trivas i hans sällskap. Men det var någonting som lös mördande i blicken när hon såg sin far stå med kniven höjd över mig. Det var en lång kniv, nästan som en dolk och med ett blad vasst som en diamant. Vill du inte bli fri från dina skulder och bekymmer, Lucy? Frågade han och tittade på mig med sitt ena blodtörstiga öga. Nästa morgon kunde mina föräldrar inte hitta mig. Det enda de hittade var mina kläder. De stod inte ut med att bo kvar i huset som deras dotter spårlöst försvunnit ifrån och som deras enda son blivit upphängd och sönderskuren i. Än idag står mitt hus tomt och grannarna kan varje natt höra mina skrik och se blodstänket komma tillbaka på min lillebrors fönster. Vi ska nu fortsätta Paranormalias avsnitt med upplevelser som vår lyssnare Sara av Klen skickat in till oss. Jag ska nu berätta en sak för er. Det kanske låter främmande och möjligtvis välter det omkull era föreställningar om vår annars så trygga värld. Vår förutsägbara vardag som ofta invaggar oss i vetskapen att allt som vi bestämmer oss för och gör något åt kommer att bli så. Jag är ledsen att jag skakar om den världen för er. Jag hade precis träffat min kärlek. Vi bodde långt ifrån varandra. Men det hindrade oss inte för att ändå regelbundet träffas. Min 4-åriga dotter blev snabbt fäst vid honom. Då hon inte har sin biologiska pappa med i bilden. Han blev som en ny familjemedlem för oss. Och det dröjde inte länge förrän vi flyttade ihop. Vi köpte ett fint parhus i ett lugnt och stillsamt villaområde med nära till skog, barnomsorg och arbete. Vi var lyckliga och efter en tid så bestämde vi oss för att skaffa ett gemensamt barn, ett syskon till vår dotter. Det dröjde heller inte länge förrän jag fick veta att jag var gravid. Vi stormade av lycka och började allt eftersom månaderna gick planera och tänka för 4 i familjen. Vi talade om den glada nyheten för våra familjer och vänner och alla lyckönskade oss. Det var vinter och med mycket snö och en ovanlig sträng kyla. Eftersom jag inte mådde så bra en eftermiddag så åkte jag hem ifrån jobbet för att vila mig lite. Jag hade känt stark yrsel och ett svagt illamående under några dagar. Men den här dagen hade symptomen ökat och blivit värre. Jag la mig på soffan i vardagsrummet inlindad i en tjock filt. Vardagsrummet låg på nedervåningen i anslutning till en ganska långsmal hall och mitt emot hade vi kök och en liten tvättstuga. På övervåningen hade vi tre sovrum varav dottern hade sitt rum precis ovanför vardagsrummet intill vårt sovrum. Det tredje rummet hade vi tänkt inreda för vår nya familjemedlem. Jag klappade ömt och kärleksfullt på magen innan jag somnade. Jag vaknade plötsligt av ett bekant ljud. Det kom ifrån övervåningen. Det var en av min dotters leksaker som hade satts igång och spelade där uppe. Hon hade ett leksakspiano som var batteridrivet med ljud som härmade olika djur på panelen. Jag kunde höra hur det lät ifrån katten och hästen. Jag blev häpen, lyssnade noga, men sedan blev det tyst. Jag tänkte att det kanske började gå sönder, men eftersom jag var enormt trött så somnade jag om igen. Duns, lät det. Jag vaknade igen. Denna gången tyckte jag mig höra ljudet av barnröster som kom ifrån övervåningen. Det var inte från dotterns rum den här gången, utan ifrån det tredje rummet. Det lät som att det var barn som lekte där uppe. Yrvaken som jag var så kändes det inte som att jag riktigt var vid medvetandet. Hade jag hört rätt eller hade jag drömt? Jag la mig igen eftersom jag var så fruktansvärt yr och trött. Som i dvala hör jag något i trappan. Små, lite lätta, tafatta steg som går ner mot trappen. Jag sätter mig nu upp och ruskar mig till sans. Jag raglar upp på ostadiga ben. Där i trappan ser jag två små barn. Jag blir nästan svimfärdig, men jag minns att det är en flicka i 6-årsåldern och en pojke i 3-årsåldern. De håller varandra i handen och går ner försiktigt, som för att inte ramla. Flickan har långt mörkt hår ner över axlarna och en vit klänning i spets. På fötterna har hon ett par ljusa dansskor. Pojken har också mörkt hår. Han är kammad prydligt och har gammalmodiga kläder på sig. En gråblå linneskjorta med väst över. På benen har han knäbyxor med knappar på sidan av vardera ben. På fötterna har han svarta skor med snören. Barnen tittar på mig. Flickan öppnar munnen. Först hör jag inte vad hon säger, men sedan förstår jag att det är syskon, bror och syster. Plötsligt hör jag hennes röst tydligare. Jag är inte beredd än. Min bror är inte det heller. Vi är inte färdiga än. Han kan inte komma över till er. Jag ser med häpnad hur systern tar tag i handen på sin bror och hur de nästan svävar ner för trappen. Det blir med ens svagare och svagare i konturerna och försvinner längst med hallen och ut genom dörren. Jag minns hur pojken vänder sig om och tittar efter mig när de kommit ner ifrån trappan innan han försvinner med sin syster. Jag minns dock inte hur varken ögon eller ansikte ser ut. Efter en tid besöker vi sjukhuset för att göra en rutinundersökning. Vi ska göra ett ultraljud och lyssna på hjärtat. Där konstaterar gynekologen och barnmorskan att fostret har dött. I vår förkrossade sorg blir vi tvungna att ta bort det. Det blir en tung och jobbig tid. Det går ett år till och jag blir återigen gravid på våren. Den här gången så går allt som det ska och på vintern så föds en frisk liten pojke. Det är nu en vardagskväll i mars, 4 år senare. Det är i full färd med kvällsrutinerna då barnen ska lägga sig för att sova. Äldsta dottern kommer in till sin brors rum för att som vanligt säga godnatt till honom då jag plötsligt hör henne skrika. Mamma, kom fort, det står en flicka i Hugos rum. Hon försvann. Hon är upprörd och jag försöker lugna henne. Vad såg du, sa du? Frågar jag igen. Nu berättar hon att hon sett en flicka med vit klänning i hans rum och att hon hastigt försvann in i spegeln som sitter en bit upp på väggen framför hans säng. Jag tyckte att hon hade långt svart hår och en vit klänning på sig. Jag går in till Hugo, sätter mig på sängkanten och stryker honom mjukt över håret och frågar honom om han sett något i sitt rum. Han tittar på mig och säger lugnt: ja, det var min andra syster som kommit hit en stund.